Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Kim Kardashian och Floyd Mayweather stäms för kryptoskam. Dow slänger 3 miljoner dollar i sjön och kommer storföretag att förstöra the metaverse. Kära åhörare, det är torsdag och det betyder de kallar oss krypto. Podden som alltid försöker göra det här med kryptovalutor, blockkedjor och NFTs begripligt. Vi som har tagit på oss den uppgiften då i detta land är jag som heter Mårten Andersson, komiker, entreprenör och allt mer inbiten kryptoentusiast och ännu mer NFT-junkie den senaste tiden. Vid min sida, precis som vanligt, min vän men framförallt ekonomijournalisten med stort E, Gunnar Harrius.
Wow, vilken presentation. Tack Mårten.
Hur mår du idag?
Jag mår bra, tack. Typ det första som hände mig idag var att min tjej väckte mig. Och hon är inte så, vad ska man säga, kryptoövertygad. Jag kan också vara lite skeptisk. Så skeptisk man bör vara, tycker jag. Mm. Men hon är verkligen så, hon har bestämt sig. Det här kommer aldrig hända och det kommer aldrig bli någonting.
Tänker hon utifrån ett investeringsperspektiv då, eller som fenomen, eller som liksom...
Men så här, jag tror att hon förstår att om man skulle liksom sätta sig in i det här så finns det pengar att tjäna. Det tror jag hon är fullt införstådd på liksom. Men hon tycker att det är jävligt killigt det som pågår, och framförallt NFTs då, det hatar hon, för hon tycker det är så jävla fult det mesta hon ser. Så att en stor del av mitt liv är bara att hon skickar olika...
Försvara den här podcasten.
Men typ, en stor del av det är att hon skickar olika artiklar som är så här: någon köpte en Bored Ape för 5 miljoner dollar eller whatever typ, ja. Så. Men det hon skickade till mig i morse kände jag så här: ja, nej, du har rätt. Det här är för dumt. Mm-hmm. För då skickade hon, har du sett den här Dowen som köpte en bok för 3 miljoner?
Ja, jag såg det. De trodde att de skulle få rättigheterna till boken, va?
Ja, alltså det här är...
Okay, men de har bara köpt en bok.
Ja, det är så jävla dumt. Det finns då en DAO då, som är en decentralized autonomous organization. Alltså, man kan väl beskriva det som typ en investeringsfond med en Discord-server, typ.
Ja, precis. Kanske en mer relaxad typ av investeringsfond med folk som gillar samma saker, som går ihop och samlar ihop massa pengar och köper olika saker.
Ja, så det finns liksom en, det är ju en hel skala här. Allt från liksom...
Vi hade ju med det i podden för inte så länge sedan, några som gick in och budade på amerikanska...
Konstitutionen?
Ja, exakt. Mm, som var nära att vinna men inte gjorde det.
Hur som helst, den här DAO:en då skulle då köpa en bok som bara finns i 10 exemplar, som är typ foton från en filminspelning. Filmen heter Jodorowskis Dune. Dune går ju på bio nu. Det här är ett tidigare försök att göra den boken till en film. Ett väldigt misslyckat försök, men som blev väldigt tydligen snyggt då. Det finns massa snygga bilder från det här. Och de la då 3 miljoner dollar på den här boken. Jag köpte den och twittrade ut sen. De vann den här i november, men i söndag så twittrade de ut att de skulle göra 3 saker med den här boken. Dels så skulle de göra den offentlig så att alla kan se den, och dels så skulle de typ så stödja community projects eller whatever, och sen skulle de också producera en animerad serie baserad på boken. Och problemet är bara att A, den finns redan offentligt, du kan ladda ner den på typ Google Books eller om det är Google Scholar eller sånt där, och B, de köpte ju absolut inte rättigheterna för den. De får ju absolut inte göra någon jävla animerad serie på det här. Nej. Så man bara köpt en bok för 3 miljoner dollar. Och ja, jag måste ta min tjejs rygg här och säga att ja, det här var fan för dumt alltså.
Ja, men absolut, det är klart det finns nutcases i krypto som i allt annat, måste jag säga då, för att ta vår bransch i försvar gentemot din tjej. Nej, men jag läste också det där, och det är ju ohyggligt dåligt researchat bevisligen. Ja. Men man gör ju det där, alltså jag har gjort flera misstag själv. Och det betyder inte att inte jag tror på krypto. Jag menar, jag har råkat ut för pump and dump och blivit av med förhållandevis lite pengar om man jämför med andra. Men jag har också gjort investeringar som har gått till noll i stort sett och köpt NFTs alldeles för dyrt. Men som någon sa till mig, det är learning money, alltså läropengar. Och nu då när jag har snurrat in än mer igen på NFTs, så är ju tack vare de misstagen som jag har lärt mig och gjort bättre köp, förmodligen. Men de här killarna som har lagt 3 miljoner dollar på att köpa en bok, de har väl inte så mycket pengar kvar kanske.
Nej, men det som är så förvirrande är ju typ så här, jag kan fatta så här, en person gör ett misstag och råkar köpa en dum grej, men det här är ändå så här, typ en community, de har
en
liksom...
DAO måste ju åtminstone vara 2 personer, tänker man.
Ja, men det, jag har läst listan på det, alltså det är jättemånga människor som är inblandade här, som har samlat upp ganska mycket pengar.
Och världens mest korkade DAO.
Ja, men hur fan, alltså hur kan ingen ha sagt så här, vänta, är vi säkra
men
på...
Men är det säkra på rättigheterna?
Ja,
ja, den frågan, tänker man ju borde ha kommit.
Ja, så vi har haft en bättre vecka än så i alla fall. Men hur har din vecka varit?
Min vecka har varit, och jag är så trött på att prata om det, det har varit vabb med barnen, men jag orkar inte ens prata om det idag. Det, förhoppningsvis är det här helvetet över snart och man kan få gå tillbaka till normalt liv. Men det har också varit en kul vecka för mig vad det gäller krypto, för jag har verkligen djupdykt ner i NFT-träsket. Lärt mig väldigt mycket nya saker som jag gärna delar, och jag har också gjort 2 stycken riktigt stora köp. Jag har nog köpt NFT för mer pengar än vad jag har gjort någonsin förut.
Gud vad spännande. Vill du avslöja det nu eller är det någonting du vill hålla på?
Men vi kan väl, för vi har en intervju i dagens program då, ja, som du har styrt. Otroligt snyggt gjort. Och jag vill faktiskt slå på den stora trumman här att det här är någonting, för det första är det en grym intervju som Gunnar gör med chefredaktören för Decrypt. Kanske den absolut mest respekterade, i alla fall en av de källor vi använder alltså som oftast till nyhetssvepen när vi kollar internationellt.
Ja.
Så den ska ni lyssna på. Och han berör ju vid ett flertal tillfällen just NFTs. Jag vet inte, ska vi spara mina det köp till det? Men man kan säga att det blev dyrt. blev det. Men jag tror att det är en grym jävla investering jag har gjort.
Det har vi hört
förr. Den här gången kan jag berätta varför. Ja. Förra gången tror jag att jag berättade varför, men på rätt svaga grunder om jag ska vara helt ärlig. Så hörni, som sagt, välkomna till De kallar oss krypto med mig, Mårten och Gunnar. Nu kör vi igång.
Du har ju bombat mig med nyheter per sms den här veckan, Mårten. Då får jag säga sorry, var det? För att jag uppskattar det som fan nämligen.
Nej, men jag tänkte mer att vår tågordning i redaktionen är att jag ska göra det via Google Drive. Och jag har inte gjort det, jag bara drog det i sms.
Ja, det var
men det var väldigt mycket kul nyheter den här veckan.
Ja, nu vill jag höra dem.
Då kör vi. Boxningslegendaren Floyd Mayweather och renässanskvinnan Kim Kardashian stäms för sin inblandning i kryptovalutan Ethereum Max. Både Kardashian och Mayweather gjorde reklam för coinen i samband med att den lanserades, och nu stäms de för bedrägeri. Enligt en åklagare har de vilselett investerare och överdrivit värdet på coinen innan de själv sålt till stora vinster. En klassisk pump and dump alltså. Värdet på Ethereum Max 14 dubblades i samband med stjärnornas reklam innan den tappade nästan hela sitt värde. Vad är Metaverse? Ja, frågan ställs allt oftare av en allt mer förvirrad allmänhet. Australian Open verkar i alla fall ha bestämt sig för att Metaverse är en plats där du kan kolla på tennis. I veckan presenterade Grand Slam-turneringen ett samarbete med Decentraland som kommer att innebära att man ska kunna gå inom citationstecken på matcher med ett VR-headset. Tanken är sen att man ska kunna välja en plats på arenan, röra sig i spelargångarna samtidigt som man har tillgång till kommentatorer och över 300 kameravinklar. Australian Open pågår till den 30 januari. På tal om företag som vill ge sig in i metaverse, Walmart är nästa bolag att presentera sina planer för en digital framtid. Bolaget, som är världens största räknat på omsättning, gick i veckan ut med att både en NFT-kollektion och en kryptovaluta ligger i pipen. Ännu befinner sig dock både valutan och NFT:erna på teststadiet. Bitcoin mining har blivit en stor industri där jättelika serverhallar tävlar mot varandra i att så snabbt som möjligt kunna lösa den matematiska ekvationen som krävs för att skapa ett nytt block på blockkedjan. Men det finns tydligen möjlighet för små hemmaminers fortfarande. Den senaste veckan har inte mindre än 2 miners från en miningpool med bara 3 datorer lyckats skapa nya block på Bitcoins blockkedja. Chansen att lösa en ekvation för en miner av den storleken är 1 på 1,5 miljon. Och det är ungefär 1 på miljarden att lyckas skapa 2 block. Som tack för besväret belönades de båda minersen med 6,25 bitcoin var, ungefär 2,4 miljoner kronor.
Ska du tänka dig den? Du har liksom en liten dator, någon så här, jag ska bitcoin mina lite. Alla säger så här, ja det är ju absolut inte värt det, för det är 1 på 1,5 miljon att lyckas skapa ett block.
Ja.
Och så gör, så liksom 2 polare typ som har en liten pool med 3 datorer.
Mm.
Och så sätter de 2 block på en vecka. Och
men det
landar,
är som Lotto.
Ja men det är, ja, men det är värre, alltså 1 på miljarden att det händer, bokstavligen 1 på miljarden. Ja. Alltså
det,
vad fan.
Det är, deras år har börjat bättre än de flestas, ja, inom krypto.
Skojar du eller?
Herregud. Ja, ja. Var det något annat i nyhetssvepet som du tänkte på?
Ja, men jag tänker på det här med Kim Kardashian och Floyd Mayweather. Det var ju snack redan när den där reklamen kom för, heter den IMAX eller Ethereum Max?
Ethereum Max.
Att det var lite shady. Det var ju snack redan då. Men jag hoppas ändå att det här ska bli, såhär, jag ska inte säga att jag hoppas på olika utfall i rättstvister och sådär, men en liten bit av mig hoppas att de förlorar det här, så att det faktiskt kan bli så att kändisar kanske tänker 2 gånger innan de hoppar på shady kryptoprojekt. För att, ja, alltså, det är ju, att sätta sitt namn på såna här grejer blir ju någon slags legitimitetsstämpel. Alltså, det är inte kul när folk torskar massa pengar på det sättet.
Nej, och det är ju den lilla människan som förlorar här också.
Ja.
Men du, jag tänkte bara först, det här med Australian Open. Jag skickade ju den nyheten och scannade den bara snabbt igår natt och så. Men alltså, när man sitter med VR-headsetet, det är inte såna här plockepinngubbar som kommer spela liksom, utan det är de riktiga spelarna då. För att många gånger som jag upplevt när jag har haft VR-headset på mig, så är ju, man kan ju kolla på film och allt annat och kvaliteten kan vara väldigt bra, men ibland när man är visst i så här spel och sånt, så är det ju, känns det ibland som Commodore 64 fortfarande existerar.
Så, nej, men alltså det jag såg var, alltså bilderna som, det här är ju, som alltid, det här faktiskt tycker jag är lite, vad ska man säga, signifikant för hela metaverse och vad det är just nu, att det är alltid så jävla otydligt vad det kommer bli när det väl startar upp här, men alla bilder, alla pressbilder är ju då av, ja, Commodore 64 kvalitet.
Men för det var det jag menade, jag såg Center Courten hur det såg ut, men varför skulle någon vilja,
det alltså,
om det är
Mario
gratis, men de kommer inte släppa rättigheterna gratis till Metaverse om de säljer rättigheterna till tv-bolag. Då kommer ju tv-bolagen undra, varför ska vi hålla på att köpa? Så det kanske, är det kanske därför då man ger en Commodore 64-version till VR-kunderna? Jag vet inte.
Men annars så ska de ta 300 kameror och 300 kameravinklar. Vad är det för poäng med att omsätta de här kameravinklarna i Commodore 64?
And I'm thinking, then we take those and make shit of it and sell it for free or give it for free.
Vad är det, ja, australiensiska?
Ganska dålig australiensiska.
Det var 3 av 5.
3 av 5, ja, ja. Men det är inte bra om man har varit imitatör en gång i tiden. Ja, vidare då. Ska vi göra så att vi går in i din intervju, och jag tror att vi har tänkt så här, jag och Gunnar, att den här intervjun är då förinspelad med den här mannen då som är alltså chefredaktör.
Ja, David Roberts.
Ja, att vi lyssnar inte på den i ett svep, utan vi låter han prata på och sen går vi in och så säger vi liksom...
saker vi kommer att tänka på.
Ja, vi går in under intervjun och kommenterar.
Precis. Ska jag bara säga en sak. Som det vi pratar om främst i den här intervjun är en artikel som David Roberts har skrivit då, som handlar om the metaverse och brands och, eller varumärken heter det på svenska, företag som liksom vill ta sig in då i metaverse. Han ser alla de här varumärkena som Pepsi och Visa och Facebook och ja, men, vi nämner ju ett nytt varumärke varje vecka, känns det, som i podden, som ska ta sig in. Liksom, vad är det här för någonting? Det är ju den stora frågan. Vad ser de att det är? Vad ser han att det är? Vad kan det bli? Och det är väl liksom, är det en fasad för marknadsföring eller är det någonting som faktiskt kan bli någonting på riktigt?
Det är massa intressanta saker som dyker upp i den här intervjun, så spetsa öronen för nu kör vi.
Well, our website is decrypt.co. And we are a daily crypto news site, so we cover all of the daily news in the space, and there's a flood of it, especially in the last couple of years as crypto has gone more mainstream than ever before. But we also try to explain all the often confusing technical concepts in crypto. We have a learn section that we consider equally important to our daily news coverage. So basically, you know, there are a number of crypto news sites out there, but I think what distinguishes us is we really try and be welcoming and clear for the newcomer. And right now there are more, you know, crypto curious newcomers to the space than ever before. And they might have a lot of questions and confusion. And we really try and explain what's going on in this industry and how it all works in plain English.
If you don't mind, before we get to your piece on the metaverse, which is what we were supposed to be talking about, I was hoping maybe to get your thoughts on the year so far, since you're in the news cycle. If we're talking Bitcoin, which is the main thing, I guess, the year started really poorly in terms of price. Like how do you guys view what's going on right now?
Yeah, there's a few things when we look at prices, right? And first of all, it always leads with Bitcoin. I mean, the perceptions of crypto as a whole always lead with Bitcoin for outsiders and the mainstream media. So when you have a rocky first 7 days of the year, which is what we're seeing, you get all the kind of predictable headlines of Bitcoin tanks, Bitcoin plunges to start the year. And I think that every kind of market pullback in crypto always allows the same skeptics to do a little bit of a victory lap. And they come out and they say, see, it's too volatile, or see, it's a scam, or ha ha ha, and they point and laugh. And Ethereum, ETH, is down big to start the year as well. That's the number two cryptocurrency by market cap. Now, there's some interesting things at play that are a little different than in past years, because the same kind of pattern happened a year ago. Crypto saw a big bump right around Christmas and went into the end of the year very strong. And then in the first week of January, there was a pullback. But there are some differences this time. First of all, NFTs are booming again. OpenSea, which is the biggest NFT marketplace, is seeing great volume in the first week of the year. You would think that that would mean that Ethereum, which is the basis for most NFTs, would also be surging, but that is not the case. And the other thing that we're seeing is that often the whole crypto market basically behaves in lockstep with Bitcoin and with Ethereum. That is not happening right now. Certain altcoins, especially DeFi tokens, you can look at Terra, you can look at OHM, which is the stablecoin of Olympus DAO. Some of these other assets are moving quite nicely and are in the green in the first week of the year, even while some of the top 10 by market cap are all in the red. So, you know, you can kind of pick whatever pattern you want to just reinforce the view you already have, whether you're bullish on crypto, whether you're bearish. But certainly after the last 2 years, where I think the pandemic has been very good to crypto, I think a lot of people expected and predicted that we would see a pretty sizable pullback to start the new year. Now, how long will it go for? How bad will it get? That's anyone's guess. You know, I love to say, don't listen to anyone who claims to know with certainty what's going to happen next with crypto prices.
I think that's a very, very sensible, some sensible advice. Okay, so this isn't like the huge shift of like altcoins and DeFi. That's just one narrative you can choose, right?
Well, I think it's possible that as the year goes on, we might see a flip or a focus on these other assets. Maybe, maybe not. I mean, for years already, Bitcoin has remained the largest by far by market cap, but it has been seen basically as just digital gold. I.e., a lot of people in crypto think that the only purpose of Bitcoin these days is buy it and hold it as an investment, as opposed to some of these other assets that have real utility and use cases, or ETH, which, you know, the Ethereum network has all these different applications built on top of it. And if that's really the case, that Bitcoin is just an investment as opposed to some of these other assets, you might over time, sooner than later, start to see these other assets really rise while Bitcoin stagnates. So maybe this is that beginning to happen. Maybe not.
Yeah, that's always the case. Maybe, maybe not. All right. So you wrote this column, which I really enjoyed, about the metaverse and different brands' relationship to the metaverse. The piece is called "Will Brands Ruin the Metaverse?" What made you write that?
Well, I think something that has been happening for a while, but suddenly accelerated all at once at the end of last year, was consumer-facing brands deciding that we should dip a toe into the metaverse or into NFTs, or we should buy an Ethereum domain name. ENS is the Ethereum name service. So when you see people on Twitter and it says, you know, SwedenPodcast.eth, they've bought an ENS domain name. And, you know, I'm willing to take some of them at their word that they actually are interested and they want to do things with the metaverse, or they think that crypto is legit or here to stay. But I think in many cases, it's just a momentary play to win over young tech people or Web3 folks and look like you're hip to the newest tech. You know, I think in many cases, it's kind of a shallow marketing ploy. Mm. So, you know, Budweiser bought beer.eth and bought an NFT. Visa bought a CryptoPunk NFT. And a lot of the people who are super bullish on NFTs, they saw that as this huge inflection point. Wow, Visa's buying in. Maybe, or maybe it was just a stupid nothing where five people around a marketing conference room at Visa said, here's something we can do with $100,000, which is a drop in the bucket. Let's buy a CryptoPunk. Everyone's talking about CryptoPunks. All the crypto people will say, oh, look, Visa. Visa's in. Visa's a hip, bleeding edge tech company. You know, so let's wait and see what else they do. But for now, a lot of these things look like, you could almost say cosplaying. I mean, and to me, the moment that finally got me to write the column was when some of these brands were tweeting GM, you know, or hello, friends, F-R-E-N-S. And then, you know, I think I started the column this way, but Pepsi or someone tweeted, you know, hello, friends, and shared the NFT. And then Facebook, sorry, Meta, responded, this will look great in the metaverse. And it was like, oh, God, you know, this is kind of awful. So I just, you know, I think it's interesting. All these kind of cool crypto things that the people who love them think in many ways are cool because they're non-corporate are going to get increasingly corporate when the corporations try and slide in.
Jag tycker att det är intressant det där som man säger om att man vet inte intentionerna, och det kostar så lite för de här bolagen att liksom testa, eller om man ska säga att det är så här, ja men $100,000 eller $1,000,000 eller så, för Visa, det är ju objektivt ingenting, och det kan vara tre snubbar på ett marknadskontor liksom.
Ja, det är nog lätt att tappa bort sig där, och då talar också ur egen erfarenhet, för att jag har ju sett de här nyheterna passera. Men man nås ju hela tiden av nyheter, och man nås också av folk såklart då som är experter inom olika områden, blockkedjeteknik, NFTs och så vidare, konstant i flödet. Och där kan man ju drabbas verkligen av FOMO om för många börjar prata om samma sak, och man får för sig att det är något mega som håller på att hända. Men så är det kanske just egentligen bara, om man bryter ner det, vänta här nu, det är faktiskt bara tre personer som jag inte ens vet vilka de är egentligen, som har hypat det här. Och när det gäller då storföretag, så tror jag att man väldigt enkelt kan tänka att ja, men det är ju Visa som har gjort det här. Ja. Nu Visa inne. Det var ju snack om Walmart också, att de skulle, det gick i rykten, det var till och med något falskt pressmeddelande, va? Jag tror att det var ett av våra första avsnitt som gick ut om att de skulle ha Bitcoin på sin balance sheet.
Exakt.
Och nu verkar det då som att de ska göra sin egen kryptovaluta. Men det där var ju något som gjorde att Bitcoin rusade $10,000.
Ja. Galet, innan, liksom. Ja. Jag kommer ihåg också, det kan ju verkligen vara åt andra hållet också. Jag såg, på tal om Walmart just, så kom det för en par veckor sedan, såg du den videon som var så här, det här kommer Walmart vara i The Metaverse. Mm. Och så var det, och det såg ju förbedrövligt ut verkligen. Mm. Alltså det var så här, du skulle försöka skanna någon jävla vinflaska och lägga den i din kundvarukorg, och så bara, du vet, råkar du välta en hel jävla hylla, och det var så här. Ja, men det visade sig den liksom,
Walmart fick man betala för vinet om man välter hela hyllan. Fan, och den är köttnödig papp från 1912.
Exakt, du har två stycken digitala
du har väl två digitala hyllor, nu är det bara pay up, bitch.
Exakt. Men Walmart fick jättemycket negativa reaktioner på den där. Det var ju inte var ju absolut inte det det var. Det var ju en så här 5 år gammal video eller någonting från någon så här test drive de hade gjort för så hur skulle våran butik kunna funka eventuellt innan någon hade sagt
ordet Metaverse. Nästan internt.
Exakt. Is that the way you would sort of sum this up as brands cringily like cosplaying?
Well, I mean, it remains to be seen. Like, we might be seeing a watershed moment. That's what some might be tempted to think if you think that brands getting in is bullish. So you say, this is great. Visa bought a CryptoPunk. This shows a lot. You know, this is getting serious. It's going mainstream. Or the cynical way to view it would be that this is just the new version of in 2017 and 2018, when the narrative in mainstream about crypto was blockchain, not Bitcoin. And that's the phrase that we in crypto use to refer to this kind of flood of banks and financial institutions that came out and said, hey, we're building our own blockchain. And it's because someone in marketing said, blockchain is the new thing. Let's say that we're doing blockchain. Bitcoin, you know, crypto, that was still kind of icky to them. They didn't want to touch crypto. Now, of course, the irony of that, crypto purists would say, is the point of blockchains is that they're powered by a token. You need to have both. And, you know, companies like JP Morgan or, you know, I think Linux was building some for some companies. They were making closed permissioned blockchains where only their clients could access them. And that's not the point. The whole concept of blockchain, which came around with Bitcoin, was it's permissionless. It's decentralized. It's peer-to-peer. And a lot of people still don't understand today that, you know, you can view the Bitcoin blockchain in real time. You can go to blockchain.info. I mean, it's a completely public ledger of every transaction. If a Wall Street 100-year-old banking company creates a closed blockchain, that defeats the purpose. So all that is just a long way of saying that there's a chance that this brand, you know, Metaverse land rush is the same kind of empty, shallow thing, is that they're just trying to say, oh, Metaverse is the cool new thing. But we'll see.
I agree with you that a lot of people seem to think that these brands are really cringy. But at the same time, I see a lot of people being really excited about these huge corporations supposedly adapting to the Metaverse. And it's reported as a like good news that Adidas is making a collab with Bored Apes or whatever. And I find it really weird that the crypto community, who comes from like a tradition of freedom and decentralization and a feeling that nothing is supposed to work the way it does on the internet right now, they're watching these brands adapting or supposedly adapting, and they're seemingly happy about it. Like, do you think there's a potential conflict here? Because everyone can't be happy, right?
You're totally right. I mean, the same thing is actually happening when it comes to regulation. So, you know, a lot of people got into Bitcoin in the first place way back in 2009 because they were libertarians and because they liked that it was outside government control, no one party making the decisions. You know, it's something that the government can't touch. And it was all about that kind of political or philosophical ethos. But now, as Bitcoin has gone mainstream and you have, you know, Wall Street investors and hedge funds that are allocating some of their portfolio to it and they think it's a worthwhile investment, those people want more government regulation. They think government regulation is going to be good for the space. It'll make Bitcoin's price go up. It'll bring in more investors who have been cautious and have stayed away because they'll put safeguards and protections in place. But if you are a Bitcoin OG, you don't want regulation. You're just hoping the government will just go away. And the same kind of thing is happening to your point about, you know, depending on your view, some people think brands aping in to crypto is a great thing and it'll make crypto go more mainstream. Others look at that. They look at Adidas and they look at Nike buying a NFT sneaker studio called Artifact. And they say, this sucks. You know, the brands are going to come in and they're going to kind of take over. You know, the biggest fear right now when we talk to people about the metaverse for Decrypt Stories is they're concerned that centralized tech giants like Facebook or Tencent in China are going to try and, you know, control the metaverse. And the whole point of the metaverse is it should be open and not controlled by any party and borderless. And some of these big companies would say, no, that's not what we want to do. You know, we just want to be involved. No, they want control. They want to have a land grab. And the other part of this is a lot of crypto people say, ultimately, they're hoping that eventually digital assets will be able to be moved from one ecosystem to another. So, for example, you have an in-game skin that you've bought in a certain game. You know, eventually you would hope that you can use it in another game. Well, good luck with that. I don't think that's ever going to happen because if you're the game maker of Call of Duty, you don't want someone to be able to wear a Fortnite skin in Call of Duty. It doesn't have the same look, the same visuals. It doesn't fit the feel of Call of Duty. So I do think there's going to be a fascinating push and pull soon when it comes to control and rights in the metaverse.
En grej som jag tänkt på, som David Roberts också formulerar mycket bättre än vad jag har gjort i mitt huvud, men det är det här med, vad ska man säga, plattformsöverskridande NFTs. Mm. Det har vi pratat om också, att så här, men liksom, hela premissen för Metaverse, ofta när det säljs in så är det typ så här, ja, men du kan vinna det här skinnet i det här spelet och så kan du flytta över det till ett annat spel. Och han är ju så här, nej, det kommer du absolut inte kunna göra. Nej. För att varför ingenting funkar så? Så funkar inte liksom kapitalismen, typ, i princip det han säger. Och det där är någonting som jag har tänkt men inte riktigt vågat eller kunnat formulera själv, och jag tycker det är så jävla...
Ja, men jag tänker också att han pratade mycket om i det också med rättigheter, apropå DAOs och sånt som köper rättigheter inom citationstecken. Ja. Att det kommer förmodligen bli väldigt mycket större inom webb 3.0 och metaverse och så, vad som, vem som äger rättigheterna till vad, och också då styr till vilken blockkedja eller vilket spel. Mm. Men det som är intressant är det där, tycker jag också, det är att man lär sig ju, det jag tar med mig från den, det han pratade om där, det är ju bland annat att jag hade tänkt gå in i ett företag som heter Meta Hero. Aha. Därför att vad de gör, de har någon slags Globen liknande fast mycket mindre slags maskin som man går in i, där hela ens kropp scannas, och utifrån den scannen som görs, exakt så här, kroppsfett till liksom axlar, alltså du får en avatar av dig, av okay. Gunnar Harrius blir en avatar, som du sen då kan använda i Metaverse. Och då tänkte jag ju direkt, jag bara, shit vad coolt, det här är banbrytande. Och sen så hade jag ändå, efter nu då 1,5 år drygt, är det väl kanske till och med lite till, i krypto, inte den här FOMO-grejen och bara kasta mig in, utan så här, ta det lite lugnt. För det första vet jag att den kommer gå upp, men så kommer den gå ner. Ingenting går upp i en rak linje, det var det första jag tänkte. Men det andra var just det här, att vem är det som säger att den här tekniken, ja, för det första inte kommer utmanas av ännu bättre saker, bara för att de är pionjärer, eller att den ska accepteras av Decentraland eller Sandbox, eller att båda säger nej eller ingen för att de har något eget. Så det kändes så här, det där vill jag inte hoppa på.
Nej, och en tredje aspekt av det är väl säkert också typ så här, ja, men nu säger du Decentraland och Sandbox, för det är de två största som finns just nu. Ingen av oss har ju en jävla blek om vilket som kommer vara största om 5 år eller om 10 år eller 15 år.
Jag menar, kolla på Facebook.
Ja, visst,
alltså. Jag menar, det, man kan tycka vad man vill om dem, men de kommer ju bli, de kommer inte ge upp från att vara Facebook och byta namn till Meta, var så här, vi
får se
två,
hur det blir.
Trea.
Nej.
Så, och vilka avatarer och hur vi kommer gå runt och dejta och så vidare. Mm. Så att,
tänkte förut på det när du sa det här, fan vad man skulle liksom köra hårdbantning en vecka innan man gick in i en sån här liten kub för att få sin digitala, alltså att digital liksom, avatar blir en stor grej och dejting är en stor grej. Och så bara så här, men du kan
det gäller att ha första bra scanning.
Ja, men det är exakt, alltså, det här, men du kan lita på det här. Det här är liksom, det här är den jag är, jag har gjort den här...
Det ligger på blockkedjan nu, jag ser ut.
Exakt.
Men... Så dyker man upp live.
Ja.
Vad fan har du gjort med Mårten Andersson? Har du ätit upp honom?
Vi ska ju ha en kryptoskola den här veckan också. Jag tänkte, som vi ändå pratade om, Metaverse och NFT:er och hela den världen, att det är det vi ska fokusera på i skolan också.
Ja, berätta, vad är det vi ska få höra idag?
Idag handlar skolan om CryptoPunks.
Whoop!
Kryptoskolan, lektion 25. Vad är CryptoPunks? Om man rör sig på krypto-Twitter är det inte ovanligt att folks profilbilder är ett pixligt ansikte med speciella attribut. Döda ögon och lång hals. Kanske är det då en CryptoPunk du ser. CryptoPunks är en av de första NFT-kollektionerna och brukar räknas som en avgörande spelare i NFT:s genombrott. CryptoPunks är 10 000 algoritmiskt genererade bilder skapade av de kanadensiska mjukvaruutvecklarna Matt Hall och John Watkinson 2017. Bilderna är inspirerade av Londons punkscen och cyberpunkscenen, och alla bilder föreställer människor, eller punks. Algoritmen gjorde att varje bild är unik, där hudfärg, hårfärg, kläder, hattar, accessoarer och frisyrer kombineras på olika sätt. alla 10 000 bilder gavs bort gratis till användare med Ethereum-plånböcker när CryptoPunks lanserades. Men sedan dess har de blivit några av världens dyraste NFT-er. De olika attributen är olika vanliga och värderas därför olika högt. Örhängen är den vanligaste accessoaren. En sotamössa är ovanlig. Den dyraste punken någonsin, en alien med sotamössa och ett munskydd, såldes på auktion i juni 2021 för nästan 12 miljoner dollar.
Kryptoskolan idag inläst av Elinor Alborn, vikarie i Kryptoskolan. Mm-hmm. PGA sjukdomsbortfall.
Ja, men bra jobbat, ja. Vikarien.
Mårten, du sa ju tidigare att du har köpt massa NFT-er.
Ja, massa.
Är det en kryptopunk du har köpt?
Nej, det har jag inte gjort. Därför att det känns, av flera olika anledningar, nej. Därför att det känns som att det tåget har gått, både ekonomiskt utifrån vad de kostar, men också att det är på en blockkedja som jag inte håller så varm om hjärtat. Jag menar, visst, jag tror Ethereum kommer vara mäktig spelare i många, många år framåt. Kanske den mäktigaste av dem, men jag är ju, för de som inte har förstått det, rätt hardcore lunatic. Och i Terra då, så Terra Lunas ekosystem, så är deras version av, alltså den allra första NFT:n som mintades där. Ja. För CryptoPunk är den första som gjorts på Ethereum.
Ja.
Galactic Punks är då den första på Terra. Och den har ju funnits ett tag, det var i oktober för mig att den gjordes, den första NFT:n på Terra. Och där valde jag att köpa två stycken.
Nu då?
Nu, här sen vi var här senast.
Aha.
Så,
okej. Okay. Ja. Kom igen.
Men jag köpte den ena för 45 luna och den andra för 50 luna. Så säg nästan 100 luna då.
Okej, okay. Och vad är en luna?
Just nu så är det en liten bitcoin-dipp, men den har, luna har som mest stått i $103. Just nu så är den, när jag kollade in, när jag gick in i studion, så låg den runt 75 dollar.
Okay.
Men när jag köpte den så var den lite högre än så. Men alltså, säg 800 spänn gånger 90. Jag har lagt kanske 80 000 då. Men, och man kan ju tycka då, apropå flickvänner som tycker vi håller på med hokus pokus, du och jag.
Yeah.
Så min tjej vill ju knappt höra det här. Hon är lite nyfiken. Men jag tycker ändå att jag har ett starkt case. För den här gången hade jag faktiskt gjort lite research.
Yeah.
Men lång historia kort, så köpte jag två Galactic Punks. Och det gjorde jag då därför att det är det första projektet på Terra, vilket alltid känns som coolt att vara mer absolut första.
Yeah.
Och när jag då började liksom researcha kring vilket projekt, för det fanns några andra också, We're All Gonna Make It Monkeys, Wag Me Monkeys,
yeah,
och Wag Me Kongs, alltså gorillor. Och så finns det Hellcats och lite andra projekt då på Terra. Men det som någon sa, det var att utifrån, om man tror, som jag och flera andra, att Terra Luna kommer ha ett enormt 2022, då kommer ju folk, det var så här, all eyes on Luna, folk kommer flockas dit och då kommer även NFTs explodera. Och vad kommer man gå till då? Jo, nämligen till liksom de absolut första NFTs som har gjort. Och någonstans försökte jag förklara, jag ställde lite frågor till de som är duktiga på NFTs också på Twitter och fick en del rätt bra svar, plus att jag lyssnade på en diskussion precis innan jag kom hit i bilen med massa NFT-experter, ja, som har miljontals följare. Och vad man säger är ju någonstans att det jag tog med mig i alla fall, som gjorde att jag valde att köpa just Galactic Punks, var att vi människor är rätt tribala. Liksom så här. Vi vill gärna tillhöra något som andra. Vi vill vara med i en grupp, vi vill vara med i en community. Det behöver inte vara en DAO där man ska investera pengar. Men man vill liksom känna en tillhörighet till något.
Ja.
Det spelar ingen roll om man gillar Nöjesguiden och går på deras fester här i Sverige. Eller om man är en brat och gillar att klä sig på ett visst sätt. Eller man har ett visst märke, eller man gillar en viss musikstil. Det är lite samma sak.
Mm-hmm.
Så om man då vill reppa ett typ ekosystem inom krypto och visa att man är pro Luna eller man är pro Ethereum eller att man är Bitcoin maximalist, whatever it might be, så kommer man då vilja flexa det på något sätt och visa så här, jag var med tidigt i det här och kolla in mig. Oavsett om det är en Bored Ape Yacht Club eller en CryptoPunk eller någonting annat då, i mitt fall Galactic Punks, så tror jag att det är en grym investering, därför att vi är otroligt tidiga fortfarande där vi är, och då kommer de stiga i värde.
Men alltså okej, okay. Får jag lite real talk här då? Alltså,
ja.
Är det här en monetär investering som du tänker så här, jag gör den här för att den kommer stiga i värde, eller är det så här, jag tänker på riktigt att den har en jag vill använda den här på något sätt, eller jag älskar den här bilden, eller är det bara så här, jag tycker det är okej att det är så här pure spekulation, men då vill jag bara liksom veta, är det pure spekulation eller inte?
Nej, men det är inte pure spekulation. Det är därför att ju mer jag har lärt mig om just Luna, desto mer känner jag att jag vill stå för det, och jag vill visa att jag är liksom en del av den världen, det är community om man så vill, och men absolut så är ju en del av det såklart monetär, om vi ska kalla det för det, en investering. Men det är också därför jag köpt två. För jag tänker att en kanske jag potentiellt kommer sälja och en kanske jag kommer vilja behålla. Det finns ju ytterligare en thread. Jag önskar att jag hade sparat en tråd på Twitter som en kille som blev erbjuden helt sinnessjuka mängder för just en CryptoPunk. Där en kille erbjöds, tror jag, $10 million eller något sånt där för sin CryptoPunk, och han sålde inte. Och det var en lång tråd med så här, here's why I did it, why I turned down $10 million in ETH worth for my CryptoPunk. Och han menade på att det är hans varumärke. Det har blivit hans varumärke. Och han är synonymt med den bilden. Och att skulle han sälja den, så vore det som att McDonald's, jag vet inte om han tog just den referensen, men, det, men jag tycker det är ändå en bra referens, som att McDonald's skulle sälja sitt M och ha ett nytt M. Och hur mycket det betydde för honom. Så jag tror att han borde ha sålt, men
skojar du eller? Det är klart han borde ha sålt.
Men man vet inte eller vad han har för ekonom. Han kanske har liksom flera 100 miljoner, då är det inte värt någonting.
Nej, precis, men det blir $10 million för någonting. Alltså, ja okej, okay, det är som att McDonald's säljer till dem. Vet du vad det också är som? Att en privatperson säljer en bild på en CryptoPunk. Alltså, sälj. Känner jag så jävla mycket.
Nej, men alltså, jag tycker det känns lite roligt, och att inte bara, jag har köpt ganska mycket NFTs på Solana också, och jag kollade floor price på dem och så, men det blir ju ingenting förmodligen av som det ser ut just nu, och min meerkat som har dykt upp i den här podden några gånger, det är att floor price då, alltså lägsta priset som den säljs för, de där är 2,5 sol och jag betalar 38 för min, så där kan vi prata värdeminskning. Aj, men igen, läropengar. Men jag tycker att det känns kul att reppa något som man tror på och visa att man är en del av det, och det menar, sen om man lägger det på som sin TikTok-profil, Instagram-profil, Twitter eller vad man än har det. Men det är en intressant sak. Jag pratade med Niklas, som han heter då, en vän till mig som gästade podden och pratade just NFTs i ett av våra två specialavsnitt. Och han, jag sa just honom, jag har svårt fortfarande och så här, jag vet att han köpte ganska mycket konst. Och då sa jag, men vad gör du med dina grejer? Så här, han bara, men jag har den hemma på väggen. Jag bara, du har printat den liksom så här boomer-upplägg. Jag trodde inte det var så. Han bara, nej, men jag har den digitalt. Alltså typ så här, så, ja, men Samsung Frame då? Han bara, ja, exakt. Så du kan ju ha din konst i din tv eller på skärmar hemma om man så vill. Men det kommer ju allt mer digitala vägar för att visa upp sina NFT-köp. Och då är vi återigen inne på Metaverse. För att redan idag så kan man ju, oavsett blockkedja man är på, tror jag, finns det ju olika lösningar där du kan gå in och välja ett hus som är ditt och med olika våningar där du har utställningar i stort sett. Ja. Och där du kommer kunna ha en adress, precis som en hemsida, och säga, det här är min, här har du alla mina NFT-köp. Där du kan gå in och klicka på, du går runt i rummet, du klickar på din NFT eller de olika NFT-sen och ser exakt vad den handlas, vad den kostar, och du kan köpa den.
Just det. Jag tycker att det är lite, det känns som, jag tror jag sa det i intervjun på något sätt, men lite typ en solution in search of a problem, alltså en lösning i jakt på ett problem. För att, alltså, du kan ju, jag kan ju ta, alltså det här är inte en sånt högerklicka spara som skämt, men jag kan ju bokstavligen spara ner din Galactic Punk och sätta upp det på min Samsung Frame om jag hade haft en sån, och så har jag den hemma liksom.
Absolut.
Och då är det ju egentligen bara en känsla av ägandeskap som är det som...
En känsla av fake.
Ja, men alltså precis, jag skulle då ha en känsla av fake och du skulle kunna ha en känsla av äkta då. Och det är det enda som skiljer de här bilderna åt ju, egentligen.
Ja, det är ett ägarbevis. Och det, när du köper en NFT, en unik NFT, så är det ju du som äger rättigheterna till den. Det är ju en stor skillnad på en NFT. Det är som att du åker till Thailand så kan du köpa Prada. liksom. Men så kan du köpa riktiga Prada eller jo, Gucci.
Precis, men skillnaden där är ju i kvalitet på skinnet och liksom ja, hantverket och så vidare. Alltså det är
ändå... med att man får samma på NFT men man inte äger det. Men när du går någonstans så tror jag att du kommer utstråla att om du går runt och säger att du äger den här, om någon säger men äger du den här, du bara nej, det är Mårtens.
Ja, nej visst, alltså jag är ombord på liksom så, vad ska man säga, numrerade upplagor och fotografier och sånt där. Det är ju väldigt likt skulle jag säga. Mm. Men jag kommer inte lägga 80 lax på att köpa NFT-er innan det finns en väldigt tydlig liksom, användningsområde för det som jag skulle uppskatta.
Men följ podden så får vi se. Ja. Vi får se. Fan vad nice det ska bli om jag det här smäller. Ska jag skicka en bild i skärmdum till din tjej?
Ja, visst.
Vad sa du nu då?
Ja. Så ska vi höra sista delen av den här intervjun?
Ja!
I think the question also becomes somewhere like, does the metaverse have to have these brands? Like, does mass adaptation automatically mean that Pepsi is part of the metaverse? I think you're right in your column, like, for crypto to grow, it needs to open its arms to everyone and create, like, easier user experience on ramps. And the latter is definitely true, but I'm not so sure about the first part. Like, does it have to be for everyone to be successful?
Well, or another way of putting it is some crypto people think if we make the tech strong enough, then it'll be underlying certain things and people will just be using it without knowing. You know, like a lot of people think instead of continuing to try to explain to everyone blockchain, ETH, DeFi, DAOs, you know, all these acronyms and the jargon, instead we should just be heads down building and get it to the point where people don't need to understand it. They just know it works. For example, everyone loves to cite, you know, we all use email, but we don't understand how SMTTP works and we don't care. We use the internet, even though we don't know, you know, what TCP/IP is or HTTP, we just understand that it works. And people used to say, blockchain will be like that. It'll be, you know, underpinning a number of things that people use in their daily lives and they don't need to understand. Fine. But it's been 11 years and that isn't really the case. You know, for now, the most compelling use cases of crypto projects have mostly been make money, you know, invest in DeFi things and make more money, or buy Bitcoin and hold it and the price goes up and you make more money. There aren't yet those kind of everyday usage cases, what used to be called the killer app. So, you know, I do believe that the UX has to get easier. You know, people talk about it. It's still even kind of intimidating to buy an NFT. You know, an average person who's not very tech savvy, it's a lot of steps. It's like, well, you need to go to an exchange and you need to, you know, put in all your info and connect money, you know, fiat currency and buy ETH, Ethereum. Then you have to transfer it to your Chrome browser, MetaMask wallet. Then you go to an NFT marketplace and you pay in Ethereum and you get your NFT. It's too many steps for most people. So I fall on the camp of we should make it easier, but you're right that a lot of people in crypto say, no, we shouldn't. We don't need to try and make it mainstream.
Sure. That's true. But I guess like my question becomes sort of, is making it easier for people, or does that automatically mean that brands have to have a major stake in this?
I mean, those two things don't have to be mutually exclusive. You know, if the metaverse is growing enough that the dollar value is there or a significant number of people are spending a significant amount of daily time there, which I do think will happen. I mean, personally, like, you know, these kind of metaverse games don't interest me, but I'm probably already aged out. You know, I'm only in my 30s and yet, you know, we're probably talking about a much younger generation that's going to spend most of their time in the metaverse. So point being, brands are always going to follow the money. If they see something as, you know, being a revenue generating sphere for them, then they'll be there. So I don't know that, you know, whether crypto gets easier to use for most people or not is, you know, something that will determine how much of an investment big companies make in the metaverse.
Right. Still, I think the problem, if there is a problem, is that like no one really knows what a metaverse is or will become, and that is, well, I guess that's what we're talking about right now. But like you probably saw the Walmart video. I know it's really old. Like it's for, do you see that it resurfaced?
Yes.
Yeah. And I know that like it's a 4-year-old video, but like everyone thought it, well, a lot of people thought it was was real. And I think that really says something about what people think the metaverse is and will be. And I, like, I don't know, like so much of this feels like a solution in search of a problem.
Right. I know what you mean. And another thing that people should understand, the concept of the metaverse is not at all new. I mean, Facebook is trying to co-opt it and coin it as their own thing. But, you know, it dates back to even before Snow Crash, you know, Neal Stephenson. I mean, and what I also say is these games that people talk about as if they're the future, metaverse games where it's where a virtual universe. Well, in a way, Second Life was that. SimCity was that. The Sims was that. We've had these, you know, virtual games, Animal Crossing, which, you know, got popular even before the pandemic, where if you want, you can get completely lost in them and spend hours upon hours upon hours in these games. That's not a new concept either. What seems new to me is the idea of metaverse as a buzzword and the idea that it's becoming a crypto thing. But even digital goods that exist inside a game, that's not new either. I mean, people laugh when I say this example, but I remember years ago when Kim Kardashian had a smartphone game and there were stories about little tween girls like stealing their parents' credit card and spending too much money on K-coins. And if you bought up K-coins, you could buy fashion items in the game. I mean, that was kind of an early version of NFTs, you know? So in a way, what's old is new again. And, you know, you're right that we're making so much of the metaverse, but a lot of people are probably going to ignore it. I mean, another question I like to think about is it one metaverse or are there multiple metaverses? None of these things are kind of definitive yet, but we know that people are talking about it.
Right. So brands are aping in, quote unquote, but like maybe that's what the metaverse, like that maybe that that's what needs to happen for the metaverse to happen.
Maybe. It has to improve greatly for it to ever really be mainstream. Like, I'll give you an example. One of the new crypto-powered metaverse worlds is called Crypto Voxels. And I finally, you know, connected and it's on blockchain and you know, you're represented by this like avatar. It looks like shit. I mean, it does not look good. It looks stupid and very, very, very rough. Very 1.0. You know, it's like a very, very crudely drawn. It's kind of cool and fun because I'm trying this new thing, but I would never spend hours in that universe yet. Now, of course, people who like CryptoVoxels will say, well, of course, it's early, it's new, it's going to get better. Okay. But, you know, even Decentraland too. I mean, you see the art from these things and it does not look very good to me. So all these things are still in the very, very, very early stages. Do they require brands in order to grow? I don't think so. I mean, there are lots of things that have grown so big from being completely underground. I mean, look at, you know, Wall Street Bets, the Reddit forum, where it existed for years and only in 2020 did the mainstream discover it because they realized that the people on Wall Street Bets were so powerful when they put their heads together that they were able to make GameStop, you know, a defunct video game chain, stock surge. And suddenly everyone discovered WSB, which had kind of existed for a while already. So I guess if enough kind of purist crypto people were involved in the metaverse, it could grow it and fuel it without brands. But I think the brands are trying to stake a claim, you know, plant a flag really early.
Is there anything about your column that you think we haven't talked about so far?
No, I guess I would just say that, you know, I focused on the metaverse and NFTs, but it's happening in multiple areas, of course. You know, like in 2017, there was the ICO boom where a lot of companies were launching new tokens. ICO stood for initial coin offering. And then the SEC came around and said, we think most of these things are unregistered securities, and they shut a lot of them down. But what people don't realize is the idea of new tokens didn't go away. And now they're back. We're just not calling them ICOs. And everyone's launching tokens. And, you know, brands are seeing what's happening and they're kind of dipping a toe in and playing with this. You know, whether it's changing their name. I mean, look at, in the same month, Facebook rebranded to Meta and Square rebranded to Block. So some of these big tech companies are really eager to show, we like crypto, fine. You know, and then there's brands doing NFTs. And they've taken interesting different approaches. You know, Visa buying an existing CryptoPunk or Arizona Iced Tea buying a Bored Ape is different because they're buying one of an already hot popular collection than Taco Bell or Charmin making their own crappy NFTs, you know, which anyone can do. Anyone can have their marketing team make an ugly drawing and say, look, we made NFTs. So point being, they're all kind of trying something. I think a lot of them see that at the very least, crypto is something that exists and it will continue to exist and it's here to stay. That's what I like to say to skeptics. I'm not out there saying you should put all your life savings into crypto. I don't do that. I don't dispense investment advice. We don't do that at Decrypt. What I like to just say is we, as a website, obviously think that crypto is really fascinating. And we also believe that it will continue to exist. That doesn't mean that, you know, I think crypto is going to replace the dollar or that eventually everyone's going to live in the metaverse. I don't think either of those things. But I do think that they're not going to collapse. And I think more and more brands are starting to think the same thing.
That's great. Thank you so much for doing this.
My great pleasure. Anytime.
All right, Morten. Det var intervjun för idag.
Ja, återigen hatten av. Jag tycker du är så duktig och det är så kul att göra den här podden tillsammans med dig. Grym intervju.
Tack för snart.
Och jag vill också till vår redaktion som ju lyssnar på det här också, de som inte är jag och Gunnar, att vi är mer internationella gäster. Håller ni med mig eller tycker ni vi bara ska fokusera på svenska? Ni får gärna tycka till.
Ja, visst.
Och då har vi våra sociala medier där man når oss. Vi ska bli bättre på att svara på Instagram. Vi har otroligt många mejl som är obesvarade där. Men det var också väldigt mycket frågor. Jag vill säga det till er som ställa frågor. Det är superroligt. Men vi hinner inte svara i text så mycket på det. Så att vi vill att ni ringer in era frågor. 010-750-0981. Fram med penna och papper nu eller mobil. 010-750-0981. Och så tar vi upp de frågorna. Nu lovade vi att vi skulle ha en i varje program inför det här nya året.
Just det, först till nästa, jag lovar.
Till nästa, från och med nästa så börjar det.
Yeah.
Så svara på det, det var flera superbra frågor på Instagram, men ställ dem till telefonsvararen, då får ni svar. Så är det med det. Och sen finns vi då även på Twitter, där kan man också skriva till oss. DKO Krypto heter vi där.
Yeah.
På alla andra ställen, sociala medier, de kallar oss Krypto. Gunnar heter Harjus på Twitter. Yeah. Jag heter Martin Andersson. Och så kan ni väl tycka till där om vi ska ha fler internationella gäster eller inte.
Ja, yeah. Vad kul att du slängde ut till övriga redaktionen. Det är jag som bokar gästerna nu.
Ja, då säger jag till dig då. Ja. Att jag tycker vi ska ha fler internationella gäster. Det blir liksom en liten härlig... För det mesta inom krypto, all respekt till Sverige och de som håller på här. Men det är ju inte... Det känns som att det mesta händer over there.
Sorry.
Och då vill man ju kanske få sticka sitt öra mot den världen.
Precis.
Lite oftare. Det här har varit jätteroligt, men jag säger bara, jag måste börja runda av, för jag ser att min parkering håller på att gå ut. Och ja, de här jävla lapplisarna här utanför, bor de här eller?
Jag tror att de har små hus i parken precis utanför.
De har tält i Vitabergsparken, för här, de har hittat sitt mecka. Det är bara lappas alltså, har jag en lapp nu, då blir det väst.
Ja,
stopp på halva och sen är det bara okej, men det här var jätteroligt.
Skicka dina nycklar till mig då, så kan jag ärva dina NFTs.
Vill du ha nycklarna till huset eller vill du ha mina till mina NFTs?
Jag vill ha Galactic Punks.
Galactic Punks, ja, det ska du få. Nästa vecka, vad har vi sett fram emot då, Gunnar?
På tal om internationella gäster så ska CoinShares VD, är det internationellt nog för dig? Jean-Marie Monietti kommer hit.
Blir det mer internationellt än så? Det blir ju fantastiskt. Det vill ni inte missa. CoinShares är ju, jag säger marknadsledande, inom research och så vidare inom krypto. Så om ni gillade intervjun med Melton Demirers så lär ni knappast bli besvikna på den här gästen. Med det sagt så tackar vi så hemskt mycket för att ni lyssnar. Tycker ni om oss, tipsa era vänner och bekanta och recensera oss gärna. Det kan man även göra numera på Spotify.
Blir så glada för det.
Ja. Jag heter Morten Andersson.
Jag heter Gunnar Harjus.
Hej då.
Hej då.